Lupauksimme suomalaisille on työtä ja toimeentuloa, turvallisuutta ja tulevaisuuden uskoa. Kokoomus lupaa, että tulevalla vaalikaudella suomalaisiin yrityksiin syntyy 100 000 uutta työpaikkaa.
Me pidämme huolta 100 000 finländare ska få jobb. Så här lät när Samlingspartiets ordförande Petteri Orpo fick hålla tal till folket i Yles partiledartent inför förra riksdagsvalet. Resultatet känner vi alla till. Orpos samlingsparti vann valet, fick bilda regering och Petteri Orpo blev statsminister. Men läget med sysselsättningen idag, det är långt ifrån det här målet.
Finlands arbetslöshet är fortfarande näst högst i EU. Det visar färsk statistik från den europeiska statistikmyndigheten Eurostat.
Just nu är 10% av arbetskraften i Finland arbetslös. Alltså var tionde finländare som skulle vilja jobba är utan jobb. Och det får mig att fundera, hur hamnar vi här? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska vi reda ut det här tillsammans med äldre universitetslektor Mika Helander.
Det finns ju ett antal såna klassiska svar på de här frågorna om arbetslöshet. De viktigaste som aktuella orsakerna är ju liksom konjunkturläget. Att vi har haft en sån här dålig konjunktur och mycket osäkerhet i världsekonomin.
Det här säger Mika Helander, äldre universitetslektor i sociologi vid Åbo Akademi. Just nu har Finland alltså den näst högsta graden av arbetslöshet i hela EU. Och vi ligger inte långt efter Spanien som har första platsen. 267 000 människor, alltså 10% av arbetskraften, saknar just nu jobb. Och enligt Mika så handlar det här om att läget på marknaden är svår. Det finns mycket osäkerhet i världen och världsekonomin som i sin tur leder till att vi inte kan exportera så mycket varor utomlands, vilket i slutändan leder till att efterfrågan på arbetstagare minskar i Finland.
Det hänger ihop med ekonomiska saker som räntor och inflation och just den här exportens hostande. Och sen förstås kombinerat med det här en avsaknad av offentlig konjunkturpolitik. Alltså det här man har då inte gjort det som egentligen med New Deal-ren under massarbetslösheten i USA i början av 1900-talet. Efter Wall Street-crashen så satte ju Roosevelt igång med New Deal-politik, alltså stora offentliga investeringar och offentliga program för att få efterfrågan av arbetskraft igen på fötterna. Och det har vi då saknat här, att vår regering har valt att satsa på skattelättnader med tanke på att den privata konsumtionen skulle komma igång. Men samtidigt så har de människor vars konsumtion är så att säga nödvändig, så deras köpkraft minskar och har blivit sämre. De har en otryggare situation, så de måste liksom hålla hårdare tag i varje euro och cent. Och sen den här medelklassen som så att säga skulle ha lite extra, så de investerar sina, låter pengarna ligga på bankkonton eller investerar i något aktier och fonder och sånt och är osäkra, vågar inte konsumera. De är rädda för det här egen arbetslöshet och tänker jag säga, måste ha en ekonomisk buffert, så det här, den här privata konsumtionen kommer heller inte igång, så att det är delvis också vår så att säga självskapade problem med att satsa fel helt enkelt.
Så det ekonomiska läget kombinerat med beslut som fattas i politiken och vår låga konsumtion kan ses som bakgrund till det här, men det tar inte slut här heller.
Men jag skulle vilja ännu framföra att det finns andra orsaker också som man måste ta hänsyn till. Det är så här arbetsmarknadsfriktion, alltså att det är matchningsproblem gällande kompetens och kunskap. Att arbetsplatser öppnas där var det inte riktigt finns sån här kompetent arbetskraft eller som har de färdigheterna. Eller sen helt enkelt geografiskt öppnas liksom på andra orter. Att vissa fabriker stänger och andra öppnar sen, andra får vissa beställningar utomlands ifrån eller investerar i nya produktionsanläggningar. Och sen att det finns en hel del såna dolda arbetsplatser som aldrig öppnas upp. Och delvis på grund av såna här nya arbetsmarknadspolitiska reformer som har gjort att de översölas med ansökningar. De här arbetsplatserna så de vill inte öppna dem till, till sådana här till öppet, utan det går via sociala kontakter. Så det är sådana friktionselement på arbetsmarknaden som också påverkar det här utbud- och efterfrågediskussionen, matchningsproblem så att säga. Mm. Och sen har vi kanske liksom vissa regionala problem, men det är lite oklart när man tittar på statistiken att huruvida nu det är till exempel östra Finland som man pratar mycket om, att det verkar nu inte att det skulle ha, arbetslösheten skulle ha ökat eller blivit mycket högre där än på andra håll i landet. Men ofta har det ju haft sådana strukturella regionala orsaker också.
Men vem är det som är arbetslös just nu? Nå, särskilt hade riktats mycket uppmärksamhet kring unga arbetslösa, alltså personer som är under 25 år och inte har ett jobb att gå till. Tar vi Helsingfors som exempel så antalet unga arbetslösa stiger med över 30% på ett år. Och i hela landet finns det just nu drygt 42 000 unga arbetslösa. Förutom det här så finns det också en könsaspekt i den här frågan, poängterar Mika Helander.
No, det finns ju att enligt sysselsättningsöversikten nu så visade sig att kvinnornas arbetslöshet hade ökat speciellt mycket. Och vanligtvis i vanliga konjunktursvängningar så är det killarnas, männens arbetsplatser som är mera i riskzonen, så de reagerar snabbare. Och delvis just på grund av att männen i högre utsträckning jobbar inom privata sektorn och damerna då i offentliga sektorn. Men nu har vi en ökning på offentliga sektorn och det hänger ihop med ekonomiska problem i det offentliga så att säga, och bland annat då i välfärdsområden och så vidare som har stora samarbetsförhandlingar. Så att då ser vi att den sidan också så att säga reagerar på det här.
Statsminister Petteri Orpo och Samlingspartiet gick alltså till val med löfte om 100 000 nya arbetstillfällen i Finland. Och det har ju gått sisådär. Regeringen har istället gjort åtgärder för att göra arbetsmarknaden mer flexibel och mer gynnsam för arbetsgivaren, samtidigt som man vill skärpa kraven på arbetslösa som ansöker om arbetslöshetsunderstöd. Men läget på arbetsmarknaden just nu, är allt det här bara regeringens fel eller är det här en del av någon längre trend?
No, man kan kanske se en viss sån här eftersläpning från coronatiden. Att det kanske också liksom finns en viss kulturförändring, att corona ledde till isolation och att människorna kanske liksom inte söker sig riktigt ut så att säga konkret och fysiskt och så här i samhället, utan sitter lite liksom hemma på sätt och vis. Det här skulle kunna vara en förklaring till det, att de här regionala skillnaderna i arbetslösheten är ändå uppenbara, att i svensk Finland, det vill säga liksom västra Finland, så där kontakterna till Norden till exempel och Sverige i synnerhet då är tätare och så här, och liksom, så där är de här siffrorna betydligt mycket bättre än vad de är liksom inne i landet och mot östra Finland, liksom resten av landet. Så att sådana områden som liksom har en kontakt med utvärlden har bättre situation, så att man skulle kunna tänka sig att det är en del av den här problematiken är en eftersläpning från corona tiden. Men samtidigt så måste man ju säga nog att offentliga åtgärder, regeringens politik har alltid en betydelse. Det har liksom arbetslöshetsproblematiken visat under 100 år särskilt tydligt, och också längre tid till och med, men särskilt tydligt under de senaste 100 åren. Och där så utlovar ju då regeringen 100 000 nya arbetsplatser, och det har gått i stick i stäv nu tvärt emot, motsatt riktning med den här utvecklingen. Så att man undrar ju då att var är väljarnas konsumentskydd i sådana här sammanhang där inte staten och regeringen levererar. Och det här, det som de borde ha gjort skulle ha ju varit att det här ökat på tilltron och framtidsutsikterna i samhället. Nu har man istället liksom ökat rädslorna för vår östra granne och den här liksom krismedvetenheten och satsningar i försvar. Och det har liksom konjunkturpolitiskt ansetts att sådana här försvarsinvesteringar sällan är lika stimulerande som andra typer av investeringar, som till exempel trafikinvesteringar, alltså investeringar i trafikinfrastruktur eller andra offentliga investeringar. Mm. Så att det är inte någon bra konjunkturpolitik på det viset, samtidigt ökar det den här känslan för osäkerhet och otrygghet och risk och fara som innebär att människorna då investerar sina pengar i guld eller förflyttar dem någonstans var de är i trygghet och finns som en typ av säkerhet. Och sen har vi många motsatta åtgärder som åtstramning just av ekonomin bland det som det här måste konsumera sina medel, det vill säga som all konsumtion, alla pengar som de har går till omlopp. De går inte så att säga under madrass eller under kudden och i spar. Så det här, och sen förstås ett problem till är ju det här med den här nära kopplingen mellan regeringen och finansministeriet, där finansministeriet har börjat göra politik med olika typer av prognoser. Och de är inte de här prognoserna, de bygger ofta på antaganden. Och en hel del av de här antagandena kan ifrågasättas rent vetenskapligt, att huruvida det gäller det. Det vill säga, till exempel visats i ekonomiska beräkningar av en think tank, Uuden talousajattelukeskus, att regeringens sparåtgärder ökar den offentliga skuldsättningen. Istället för att liksom förbättra situationen så har den just kontraproduktiv effekt. Så att nu ligger ju ansvaret egentligen i hög utsträckning på regeringen.
Mm, mm.
Vi måste komma ihåg att sådana här externa kriser fanns också under coronakrisen. Alltså då var det ju en jättestor kris och det här ekonomisk och annan social utmaning. Men då så hölls människorna i jobb relativt bra. Då ökade inte ännu arbetslösheten alls på samma sätt som nu.
Ja, arbetslösheten ökar, men vi är fortfarande inte uppe i siffror som under laman, alltså lågkonjunkturen i Finland under 90-talet. Fallet av Sovjetunionen och en inhemsk bankkris gjorde att 16 till och med 18% av finländarna var arbetslösa då det var som värst. Brödköerna växte långa och finländare protesterade på gatorna. Nu är då kring 10% arbetslösa. Brödköerna börjar växa igen, i alla fall i Helsingfors. Men vi ser inga storskaliga protester på våra gator. Så varför gör vi inte det? Nå, Mika berättar att den samhälleliga oron inte kanske ännu syns till på samma sätt, för hittills har inte medelklassen påverkat så hårt. Historiskt sett är det inte de som har det svårast i samhället som går ut på gatorna, utan de som har haft det lite bättre och sen får se sin situation försämras. Men om vi då sammanfattat ser på läget just nu, så passar ganska bokstavligen ordspråket många bäckar små gör en stor å in här. Vi har svåra tider bakom oss med pandemin, nu har vi krig i Europa och en viss krigsrädsla här hemma kanske, och så har vi politiska beslut som har lett fram till där vi är idag.
Det kan man säga, sällan är det bara endast en förklaring. Och ofta är det så att offentliga åtgärder kan inte helt och hållet råda bot på problematiken, men de kan göra de här kurvorna mindre branta.
Mm.
Att om man har en sån anticyklisk konjunkturpolitik, att då när efterfrågan är dålig så ökar man på de offentliga satsningarna och att de är rätt riktade, att det finns en precision i dem. Så då kan man minska på den här så att säga, kurvans branthet, att den inte blir så direkt uppåt som det nu ser ut att vara med arbetslöshetssiffrorna faktiskt.
Mm.
Du har själv kallat det här läget för en kris just nu. Men om vi försöker spå lite i framtiden, Mika, åt vilket håll tror du att det här kan gå?
Det är nog väldigt svårt att förutspå framtiden. Det hänger ihop med så många saker som du själv sa, allt från internationell politik till sen våra inhemska styrkeförhållanden mellan partierna och 2 år till riksdagsvalet och så här. Men jag skulle förutspå att regeringen har nu bundit sig så starkt i sitt regeringsprogram oavsett vad. Så att de kommer att fortsätta på det här, och trots att det inte fungerar. Det är också en sån här inkomstöverföringspolitik. Det vill säga att det tjänar ideologiska syften, att man har inte egentligen nödvändigtvis någon ambition att så att säga lösa den här stora problematiken, utan det räcker för deras del att de intressegrupper, de referensgrupper som de har, att de så att säga vinner på det här trots att hela kakan blir mindre. Och eftersom de håller fast i det här ideologiska regeringsprogrammet, så tror jag nog att den inte, vad det gäller den den saken så får vi vänta på förbättring sen till regeringsskifte helt enkelt vad gäller just om vi tänker oss att såna offentliga investeringar och offentlig så här kontracyklisk konjunkturpolitik att den ska komma igång.
Mm. Så knappast en snabb lösning, men en lösning kan vi ändå se.
Ja, det kan vi nog alltid se på sikt. Att det här är cyklar också som det handlar om. Att det är ett cykliska problem delvis.
Tack för det här, Mika.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Mika Helander som är äldre universitetslektor i sociologi på Åbo Akademi. Gillar du Nyhetspodden, alltså det du just hört? I så fall så kan du lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser i Arena-appen genom att klicka på klockikonen och hjärta bredvid startknappen. Då hittar du lätt våra nyaste avsnitt när de publiceras. För slutmix av dagens podd står Max Saloma och Lukas Dahlström är producent.